Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till podcasten Inte din morsa.
Jag heter samtidigt
multitaskarkvinnan.
Åh, helvete alltså.
Det här har inte varit en easy vecka för dig alltså.
Nej, man kollar på pappret, man bara, vem är den döda kvinnan som ligger på botten av kärnan?
På riktigt, jag blir orolig att du ska få så här infarkt eller någonting.
Nej, men jag med. Du vet, jag kände igår, tryck över liksom, hjärtat var inte sitt vanliga jag.
Men vet du, det är ju någonting återkommande med juni som månad, att allting hopar sig. Och allra galnast blir det ju när man har en student. Och det har ju du.
Jag är på akademifotbollsträning med Frasse igår. Det var en mamma som sa där, Det är så jobbigt nu. Du vet, han har ju fotboll hela tiden. Jag bara, jag vet det här med akademi, men det är ändå roligt. Hon bara, nej, men hur skulle man klara ett barn till? Jag bara... Så det är delegerat, det säger min psykolog. Man kan delegera lite. Och då har jag delegerat en grej.
Mm.
Och vet du vad det var?
Nej.
Studentskylten till fadern. Och nu kommer vi till det här som vi pratade om, som Hanna Hellqvist pratade om.
Mm.
Det här att man...
Fan vill ligga med
man lägger sig under sin förmåga.
Ah.
För att man vet att så här, när man har gjort det tillräckligt många gånger, då ger man fan upp.
Ja, då är det ingen som kommer frågan längre. Om man levererar bristfälligt så går ju den personen bort som leverantör, så att säga. Både i arbetsliv och i familjeliv. Man är så här, nej, men du skulle fixa en lite mysig present till lärarna. Du kommer så här... rantandes med någon så här 7-Eleven-tulpaner. Mm. Nej, det var, liksom, det var för låg nivå. Ja. Jag frågar inte dig igen.
Och blomman var alltså vissen. Nej, men då sa jag det. Att då var det hans uppdrag. Och en väldigt bra taktik är att låtsas att man missförstår. Trots att man säger 145 IQ. Tack så jättemycket för att du ordnade plakatet. Jag swishar.
Den var bra ändå.
Den är ändå
supermanipulativ.
Ja, så här, end of discussion.
Man bara så här, vänder på hela resonemanget. Så
ja. Ja, men gud vad schysst.
Mm.
Okej, men, och så en gång till. Så här, men okej, då vad schysst att du fixade det. Jag har inte fixat. Nej, okej, vad gör man det då?
Mm.
Och när det kommer så 10 sms som är liksom in absurdum idiotiska.
Mm.
Där är ändå, jag ska inte säga vem det är. Där är ändå ett IT-geni
samt så här, han är också har en bakgrund som grävande journalist.
Och jag var på SVT.
Han kommer inte undan.
Jag säger ingen namn, men alltså, nu får du skylla dig själv. Vad du nu heter, Mr. X. Vet du, sluta med?
Nej.
Att han vill också några gånger beskriva hur sent ute han är.
Mm.
Ja, jo, det är det att säga. Och jag tänkte säga, jag ger mig inte nu. Nu har jag resulterat i att jag inte har gett mig en gång den här våren, och då blev det inget kalas. Men nu så gav jag mig liksom inte. Då kom jag hem igår, har fått möte. Då möter jag hela min klan. Det är store pojkare och pappan, och det är liksom, jag känner så här, gud, vad har hänt nu då? Har ni åkt bil för att prata ut? Har ni den gode fadern? Eller liksom, spännande ändå att de står utanför min lägenhet liksom klockan 1 på dagen.
Uh-huh.
Ja, kanske har du köpt skor eller något sådant. Då har alla tre varit inne i stan och fixat den här studentskylten. Express. Får man också skit för hur dyr den var. Kostar 1375. Ja, kostar 375 om man beställer den via den lappen som jag skickade. Ja, det blev dyrt. Ja, det blev dyrt. Fiska. Sen får jag liksom en liten så här, irriterad kommentar av min son. Varför kunde inte jag bara gjort det tidigare så att det blev billigare? Det här är liksom det man har att jonglera med. Att det spelar liksom ingen roll vad man gör. Förra studenten så kom ju pappan då och sa såhär, vad fint det ordnat.
Mm.
Nu är jag så kommer en timme innan jag till. Så att nu är jag lite så här: fed up!
Mm.
Mm. Och så att det är såhär, allting är ju bara ett jävla skådespel. Och jag vet det för att jag själv använder det.
Mm.
Eller har använt det kanske mer. Som till exempel med teknik. Men jag fattar inte, för då, hur gör man det där då?
Mm.
För att jag vet att någon kommer att göra det. Och för att jag är helt ointresserad. Och för att jag tycker att det där får de göra.
Ja.
Men nu har jag slutat göra det. För det är en fittig stil.
Det är ju en teknik som fungerar. Som sagt, att agera under målet. Och det är så jävla kul. För vi har fått ett meddelande här på Instagram. Apropå exakt det här beteendet. Men också... det är väldigt många som gillar vår inställning till inredning. Att vi är liksom trött på det här galenskap.
Jag vet!
Ja.
Inte det härligt, älskling?
Ja, och då skriver Alexandra så här till oss. Well, hon, först så börjar hon ju med att liksom berömma oss. Jättegulligt. Tack för det, Alexandra. Men sen skriver hon så här. Och för övrigt, angående inredning, renovering. Det skapar ångest hos min man. Alltså typ i vår lägenhet var ett hål stort som tvåans storlek på fotboll i vår äldsta sons rum under hans spjälsäng. Ja, det här är x antal år sedan. Det rann alltså sand ur väggen på grund av ett riktigt gammalt hus. Min man var helt obrydd. Jag undrade om man kunde fixa detta, varpå han tejpade silvertejp över. Som att laga. Och ansåg det helt klart. Inga andra åtgärder. Finns oändligt mycket att säga om liknande saker. Exempelvis nyinköpta garderober. Jag träffar en kompis och bara, vänta så monterar vi tillsammans. Det är ju skitjobbigt att göra det helt själv. Nej, nej, han börjar montera själv. Tyckte sen att nederdelen inte riktigt passade, varpå han drar fram en såg och sågar av hela nedre delen i en IKEA-möbel. När har man någonsin behövt såga i en IKEA-möbel? Obs, han är ingen dummer, bara inte så händig och ogillar att ändra i hemmet. Har dock lärt mig annat av honom. Det är inte så viktigt att det är städat, utan det är ju våra relationer. Och ja, sen har vi ju olika förmågor. Well, kram.
Nej, stanna där nu, stanna där nu. Ja. Nu händer det där som hela tiden händer. Först får de liksom en skopa av sleven.
Mm.
Och sen så på slutet så känner man skuld för att man har hängt ut den där odugliga karasloken. Så då blir man så här, men å andra sidan är han ju, och det kanske är mitt fel och hiten och ditan. Mm. Liksom, så länge vi hela tiden tar tillbaka reell, sann, konstruktiv kanske kritik. Vem fan köper en IKEA-möbel och sågar av den när det inte funkar? Du är så här, liksom. Sen kan jag fatta att det ska vara lite ostädat och hiten och ditan. Allting handlar ju om, fråga liksom vilka psykologer som helst från 30-talet och framåt. Är det en liksom lugn, städat, skön miljö för barnet? Ja, då kan det utvecklas precis så som det kan utvecklas. Om det inte är det, så gör det inte det. Så det handlar inte bara om så här, då får du göra det på den nivån du vill. Man bara, det ligger en bajskorv i toan. Vilken nivå tycker vi... Är det någon
är
nivå?
Det liksom, är jag fjompig som inte vill ha en bajskorv i toan?
Varje dag tvättar jag spegel, tandborste, tvättar jag så här. Jag bara, Bobo, är det så här, försöker du reta upp mig? Nej, det är bara en stil han kör. Och då kände jag så här, nej men nu har vi bott här liksom massa månader och jag är helt säker på att ingen har städat toaletten. Förutom jag.
Mm.
Om inte jag skulle göra det, skulle så här, man skulle få liksom bryta sig in i tandkräms liksom gegga.
Mm.
Jag på något jävla sätt ger jag upp, jag vet inte.
Alla typer av så här familjesystemmönster är ju jävligt intressant tycker jag. Och det är ju just nu en bortglömd vetenskaplig på något sätt disciplin, sociologi. Att man ser hierarkier och strukturer och där man bemöder sig om att se liksom att det finns förtryck i vissa strukturer. Till exempel då mäns oförmåga som pockar på då att kvinnor ska växla upp för att göra deras jobb. Liksom. Mm. Att man fejkar okunskap.
Ah.
Att typ googla fram en skylt. Det är ett typiskt exempel.
Mm.
Men sen har vi varit inne på också att kvinnors då kontrollbehov också är ett sätt att behålla någon form av makt.
Liksom.
Men liksom så här,
den här veckan tar jag tillbaka det.
Ja, det gör det ju. Men jag tror att det kan vara en kombination. Det ena behöver inte utesluta det andra. Vilket det ofta gör för oss svenskar. Att det är så här, det är antingen bara det ena eller det andra. Jag tror att svart kvinnor absolut kan ha vinster av att få vara familjens projektledare. Alltså, och i diverse olika böcker och populärvetenskapliga liksom artiklar så lägger man fram det här som att det här är bara liksom en stor förlust för kvinnan som får dubbelarbeta, bränna ut sig och dö i förtid typ. Men om man tittar på det stora hela liksom, så visar ju folkhälsoundersökningar att män faktiskt är både olyckligare och dör tidigare än kvinnor. Så någonting måste ju det måste ju vara någonting i det här patriarkatet som missgynnar även dem.
Mm.
Och jag tänker också att det måste vara så här, även om man så här får lata sig, vad skulle det vara? Energivinst för dem att slippa göra skylten? Jag vet inte, vad är vinsten i att spela dummerjöns för att få sin kvinna att hetsa om som en skålad råtta? Jag kan inte se någon vinst.
Nej.
För det första så är det så här, det blir konflikt i familjen. Folk blir arga på varandra, det tar jättemycket energi, det skapar negativ stämning. Två, man får känna sig som en loser bara.
Mm.
Allmänt som ett korkat pucko. Eventuellt att man får känna att man lurar någon lite grann och får känna sig lite smart på det sättet. Men generellt så tycker jag väl alla bara att man är en loser som inte lyckas fixa fram en studentskylt till sin son. Jag förstår liksom inte, det finns inga vinster i det.
Jag tror att de liksom
fler, har de några andra vinster av det?
Jag tror att de har manipulerat sig själva till att vinsten är så mycket större än vad den någonsin kommer vara.
Men för jag kan ju se att hans förluster då, de överstiger ju den här eventuella lilla vinsten av att få känna sig smart. Jag vet inte, oklart.
Och också få åka in stressen i sista sekunden
fick jag något expressplakat. Kännas osäker på, trots att jag skrivit vad det skulle stå, då maskin E20 har skickat en bild från Vilmas studentplakat i hans klass. För att säga, nothing can go wrong this time. Mm. Och ändå, tre vuxna män och Grint Odenplan för att ordna ett plakat. Mm. Vad dyrt det var. Så det blev liksom ingen vinst överhuvudtaget. Jag bara tänker att det är så här...
galenskap.
Kanske att de tänker så här, men då gör hon det. Då blir det billigare. Alltså att de kanske kommer undan... Att de inte vill att man ska känna att man kan bestämma över dem. För det har vi ju pratat om. Jag pratade om det på en middag i lördags. När en kompis till mig, de skulle ha 25-årig bröllopsdag. Hon bara, har du planerat någonting? Ja, men jag ska göra det, så här. Ja, men har vi någon barnvakt då? Ja, men jag fixar det, så här. Ja, men om inte din mamma kan då? Ja, men nu, jag brukar verkligen göra grejer för dig liksom. Hon bara, ja, jo. Vi bodde ju i Paris några år där och det var mycket snack om frukost på sängen och fix och trix och vi käkade middag liksom, vi käkade middag och frukost nästan utan varje dag. Hon bara, så det, jag tycker ändå att det finns lite så här, att själv gå till affären, att själv engagera sig, att själv lägga omsorg och kärlek, vilket det är, och visa de här små vardagshändelserna att så här, det är där det ligger, och det bygger på något sätt liksom, vad ska jag säga, ett lager av trygghet och tillit. Det är det som verkar vara för jobbigt. Men att liksom gå ut på krogen eller betala någonting hit och dit, det verkar vara underbart. Men att riktigt engagera sig, men det är ju inte så jobbigt. Det är det som är så konstigt. Att fixa några frukost och gå och köpa några frallor. Jag tror att de, så här, de bygger upp en vanföreställning, så som man själv kan göra när man har ångest för någonting. Man bara... Och så till slut så är den här liksom, lilla pluppen är en stor bajsboll som bara rullar runt i hela ens liv. Det är kanske det som de gör hela tiden.
Men jag kan också tänka mig... Om man nu får vara självkritisk, för det kan man ju försöka passa på att vara. Så här, vad är det i mig som gör att det är så svårt för andra människor att strukturera grejer? Uh-huh. Är det för att jag är otydlig? Är det för att jag dissar människor som tar egna initiativ? Eller är det för att jag... Alltså så här, vad är det som inte funkar i vår relation? Om man nu liksom... Den enda man kan förändra är ju till syvende och sist sig själv. Och pallar man inte med en dyssad relation så kan man faktiskt välja att gå därifrån. Om man inte vill förändra den, menar jag. Men jag kan se så här återkommande mönster. Kanske inte, jag tycker inte, alltså, Micke faller ju inte in på latmaskkortet. Han är ju mer av och på.
Jo, men då måste man ju träffa typ en autist.
Ja, men han, det går ganska bra att delegera saker till honom. Och han gör det. Jag tycker inte att han är så... Han är ju nästan lite åt andra hållet, att han tycker att jag är liksom rörig och stökig och så.
Ja, men det är för att han vill ha det på sitt sätt, ja.
Ja, det är mycket att han vill ha det på sitt sätt, men också att han har liksom en lite annan nivå, så att säga. Det skulle aldrig förekomma en bajskorv i toaletten eller ett spegelstänk. Alltså, han är ju pedant. Och det kan man ju vara av massa olika skäl. Det behöver inte betyda att man är en hel människa för att man är pedant.
Nej, det kan jag skriva under på. Men varför kan man inte få någon som lite mitt emellan?
Ja, men det hade kunnat vara trevligt. Men hur som helst, ändå kan jag uppleva i relationer... Jag kan titta på min mamma i ett bra exempel. Liksom hon var den drivande, hon var den fixande. Mm-hmm. Och hon hamnade ofta i relationer med människor som surfade loss på hennes fixar- och trixar-egenskaper. Liksom.
Men tycker överdrev hon sin liksom,
nej,
sin
betydelse? Nej, men jag tycker nog att det var så. Och hon är också så här flexibel. Jag kan se att du är sån person också. Att du är så här, hoppar in i bilen och åker 10 mil till någons liksom, sommarställe. Och är så här. Alltså man är flexibel, man är rörlig, man har mycket energi och man är så här... Jag kan ändå se att hon sökte sig till människor som var motsatsen till henne. Alltså att hon behövde någonting hos människor som var lite mer jordade och lite mer stabila. Kanske lite mer då, lite mer autistiska drag, liksom, missförstå mig rätt. Men det slutade ofta i att hon hamnade i liksom bitterhet. Att hon tyckte att hon inte fick lika mycket som hon gav.
Mm.
Och det, jag minns att vi hamnade i sådana diskussioner ofta, att jag var så här, men ser du inte själv, det här är ju återkommande tema i ditt liv, du måste ju börja titta på dig själv då, varför du vänder ut och in på dig själv och fixar och trixar och sådär, alltså när man kan se att det är ett återkommande mönster, för att vi dras ju till vissa typer av män och vissa typer av relationer och
Jag skrattar så mycket för jag skulle skicka till dig en litet inlägg som... Jag vill inte ens nämna hennes namn, ni vet vad jag menar. The Holistic Psychologist, när hon skrev så här på svenska då. Nästa gång så låt inte hormonerna styra, utan kolla liksom den du blir intresserad av. Kolla den personens mönster. Mm. Och sen kan du koppla på din banania hormonas.
Smart. Och grejen är den att, alltså, får jag göra en så här superförenklad analys av dig? Det har ju vi pratat om många gånger, du och jag, att du på något sätt... Din föreställning och tanke som bara dyker upp per automatik när du ser en man som ska ingå i din familj, då är det en liksom halvt, ursäkta uttrycket, utvecklingsstörd individ som inte klarar av att fixa en studentskylt. Och jag tror att du applicerar den tanken och föreställningen på medlemmar av manligt kön i din familj. Att de är liksom inte förmögna. Mm. Och det måste ju komma ur att du har liksom en ursprungsfamilj med den pappa du hade, som ju var bra på massa saker, men absolut var en big baby i er familj.
Ja, gud. Alltså, så här, men problemet är, det är ju ingenting man identifierar när man är liten. Det är det som är hela problemet. Om min mamma hade levat, hoppas jag att hon hade sagt så här: ja, han är ju en jättebaby. Men när hon blev sjuk och jag var liksom late bloomer och late utvecklare, så hade jag liksom inte riktigt kognitivt insett så här vilken otrolig jättebaby han är.
Nej.
Och var.
Hon skyddade väl honom, Lex som skrev DM här till oss, att säga: ja, men han är så tokig, han typ silvertejpar ett hål, men han är gullig ändå. Mm,
vi skrattar, han är mycket annan. Han köper frallor och han dammsuger en gång i veckan. Mm. Det är det att man själv också hemfaller åt att vara nöjd åt mindre och mindre och mindre. Mm. Och det är så intressant terapi nu. Dels så säger min terapeut så här: ursäkta, du är så otydlig. Det är typ det värsta jag har varit med om. Det är så intellektuellt, det är så mycket ord, du har förklaring till allting. Vad känner du på riktigt? Hur känner du nu inför det här andra steget? Vad känner du då? Jag bara så här, men då tycker jag så, hon bara: nej, Freud har ingenting med att göra. Vad känner du? Hon bara: sluta lulla, sluta lägga orden i mun på andra. Och det här är ju hela mitt problem. Att jag känner en sak. Att de liksom instinktivt och intuitivt ska känna så här: nu är morsan, frugan, dotra, kompisen. Så nu är hon trött.
Mm.
Så nu är det så här, okej. Okay. Vi fattar. Det gör ju oss igen i viss mån. Han kan vara så här: okej, okay, jag fattar. Så här, mamma, lägg dig ner. Jag var så här: lägga sig ner. Vad ska vi lägga oss ner? Kan vi ligga ner? Jag är liksom så uppe i varv hela tiden. På grund av tidsbrist faktiskt.
Mm.
Och sen så liksom känner jag då att, eftersom jag tänker liksom i mitt undermedvetna, de är nog inte så kapabla och det är synd om dem, för de är av hankön.
Mm.
Då blir jag luddig. Ja, jag vet inte. Ja, det vore schysst om du kunde... Ja, men då liksom sätter de sig ner och kollar på golf eller någonting och tänker så här: fan vad skönt, ordnar hon det? Och då lackar jag ur och säger: men vad är ni inte fattar?
Mm.
Så att jag fattar verkligen att det handlar om både och, att så här, vara tydlig. Det är liksom mitt sämsta vapen. Jag är så dålig på att vara tydlig. Men då kanske jag kan... Men jag fixar det. Jag fixar det.
Men och då vill jag att de ska... Jag har lärt mig allra mest om hela den grejen med hästarna. Alltså min tränare sa till mig så här: behandla inte det här djuret som är så här überintelligent som att det är liksom
en åsna.
Typ. Nej, men på riktigt, de är ju så mycket smartare än vad du tror. Du är hela tiden där och så här, försöker hålla och bära det här djuret som har liksom en tankekapacitet som är långt bortom din förmåga att se. Så att liksom låt henne ta ansvar, och blir det fel så blir det fel, då rättar man till det då. Att man faktiskt låter någon försöka för att lyckas. Och det är så jävla spännande, för att jag hade våran nutty professor Fred Nyberg.
Ja, ja, ja. En professor som vi har föreläst en hel del med.
Och han är professor i biologisk beroendemedicin. Och han är liksom farmakolog från början, men har ju, driver UFOLD som är en forskar, liksom, vad ska
falang.
Man säga?
Ja,
i Uppsala. Falang i Uppsala, där man forskar på beroende och missbruk.
Han är en av världens främsta ju.
Men det är han, och ni kan gärna gå in på YouTube. Det finns en del föreläsningar av honom som är filmade, och han är fantastisk faktiskt på att förklara liksom beroendehjärnan. Men han berättade en väldigt spännande grej för mig igår, som jag tänkte på för dig som också har ADHD, och han menar att det här är för alla personer som har... Han förklarar liksom hjärnans kemi och hur missbruk och beroende förändrar hjärnans kemi och gör hjärnan för evigt liksom extra känslig för olika typer av substanser då som förändrar kemin. Så det är därför det är att betraktas som en kronisk sjukdom. Men han berättade också att det man kan göra för att förhindra återfall, därför att en utav de centra i hjärnan som blir absolut mest drabbat av beroendesjukdomen är ju impulsivitet. Vilket gör att du har svårt sen att motstå ditt alkohol- eller drogsug. Vilket gör att sjukdomen liksom kan fortsätta. För det är ju ett av de främsta kriterierna för den här sjukdomen. Att man inte kan avstå, att man inte kan sluta när man väl har börjat och så vidare dricka eller droga. Men då finns det nu en ny... De har hållit på att utveckla en app, tror jag att det var. Det är en AI-robot som tränar en i resistens.
Mm-hmm.
Alltså att avstå. Att man tränar upp sin impulsivitet. Eller snarare
träna
liksom
ner.
Träna ner.
Ha.
Att man tränar på att avstå, att motstå. Och det här fungerar. Man kan alltså träna upp det centret i hjärnan. Så att man blir bättre på att säga nej, på att inte gå på lust, inte gå på de här dopaminpåslagen, utan nej. Och man börjar liksom sakta bygga upp ett motstånd mot sina väldigt starka då impulser. Men framförallt tycker jag att det var så jävla vackert, för vi lever ju i en tid när vi tror att väldigt många åkommor är kroniska. Och han sa så här: nej, men hjärnan är plastisk. Det är så fantastiskt att den går att förändra, och det går att läka hjärnan, och det går att förändra hjärnan, och det går att förändra, alltså du kan optimera olika delar av din hjärna så att de fungerar bättre. Och jag tycker det var hoppfullt på något sätt.
Mm.
Han berättade också någonting, för att man har ju pratat väldigt mycket om gener och att beroende är ärftligt i väldigt stor utsträckning. Men han sa det nu, att det som är på frammarsch nu, det är att man förstår att generna har en väldigt liten betydelse, men att de två första åren i en människas liv avgör om de här generna kommer att slå igenom eller inte.
Mm.
Så att anknytningsteorin, som ju har varit liksom lite så här bortskuffad i hörn, och det är lite shady, det är svårt och så här. Nej, men han bekräftar, han som varandes farmakolog och hjärnforskare, att så här, nej, men det är de två första åren i en människas liv, den tidiga anknytningen, har extremt stor betydelse för hur generna ska liksom slå an och utveckla vår hjärna.
Ja.
Så har du en trygg anknytning, en lugn, stressfri miljö, så kommer du inte att utveckla då beroende liksom, receptorerna i hjärnan. Det här är liksom ett superkomplicerat...
Jag fattar. Men it all makes sense igen.
Ja, och det vill jag ge käre Fred, för han är liksom till åren kommen. Men det är att han är så jävla intresserad av att uppdatera kunskap. Så vi träffade ju Fred för 10 år sedan när vi gjorde Djävulsdansen.
Mm.
Men nu träffar jag honom igen och han har liksom uppdaterat. Han bara tar in all ny kunskap som kommer, vilket ju hedrar honom, tycker jag. För så ska en sann vetenskapsman göra. Att man liksom, nej, men det där får vi förkasta nu. Den tesen vi hade om hur, alltså en förklaringsmodell till av vad det nu än månde vara, psykisk ohälsa eller beroende, eller när man försöker hitta liksom svaret på gåtan. Varför, och framförallt vad kan vi göra åt det? Ja, men sen bara får man lämna det och gå vidare när det visar sig att man kanske hade fel.
Mm.
Och det har ju vi i Sverige, tycker jag, så här, extremt jävla svårt för. Har vi liksom, det är den här metoden som gäller. Jag lyssnade på vägen in här i bilen på, jag fick ett tips från en följare faktiskt, om en podd som är Sveriges smal... Jag har 2 poddtips här till er idag, er som lyssnar, och även till dig, Ann, som snart ska göra en lång flygresa. En podd om Jung.
Ja!
Mm. Den är supernördig, men jävla vad inspirerande poddavsnitt som jag lyssnar på idag. Liksom om jungiansk terapi. Vad går den ut på? Vad händer när du kommer till en jungiansk terapeut? Vad är det man undersöker? Och jag bär med mig 2 häpnadsväckande så här sägningar från den här terapeuten.
Jung var ju alltså Freuds lärling som gick liksom bort från Freuds uppenbara galenskap.
Ja, man ska inte säga att han bara var galen. Men liksom han utvecklade...
Förfinade.
Vissa skulle väl säga kanske att Jung blev... var ännu mer galen. För han menade ju liksom att jaget till exempel är liksom likställt med Gud. Att vi alla har liksom en inneboende gudomlig förmåga i oss. Alltså psykets självreglerande instans på något sätt som vill oss väl. Likväl som att vi har ett autonomt nervsystem som ser till att vi smälter vår mat korrekt, att vi andas och att vårt hjärta pumpar, så har vi då jaget, eller självet kanske heter, självet som är liksom inne i oss och som vill reglera vårt psyke och se till att vi mår bra och optimerar vår psykiska hälsa, vilket är jävligt hoppfullt. Men det är lite för flummigt liksom, tycker jag.
Hela 12-stegsmetoden är uppbyggd på det sättet, känns det som.
Ja, skulle man kunna säga. Mm. Men det den här terapeuten sa, för de frågade om medicinering av ångest.
Ja.
Och hon sa så här: jag kan absolut se att det finns personer som behöver liksom medicinera bort den här typen av symptom temporärt för att det blir så övermäktigt. Men jag tycker det är så synd att man inte lär känna sin ångest istället. Därför att ångest och andra symptom då, från vårt inre liv, ångest eller rastlöshet eller vad det nu än är som poppar upp, som vi inte kan koppla till att vi har någon typ av liksom fysisk problematik, menar ju hon är liksom tydligt så här en signal att någonting är fel, jag behöver undersöka någonting, jag behöver ta mig liksom, jag måste ta mig in i mitt inre och fråga vad är det som händer här. Medicinerar man bort det, då har man ju tappat den möjligheten att faktiskt lära känna sig själv och framförallt meningen med vad just mitt liv ska ta vägen. Så det börjar med mig. Ni kan lyssna lite grann på vad hon säger här.
Kan man visserligen kanske få bort genom medicinering eller på annat sätt, men egentligen borde man se sina symptom som viktiga pärlor, eller vad man ska säga, för att de pekar på någon möjlighet som jag har. Det är ungefär som om jag lägger fingrarna på plattan och så bränns det, så är ju det en jättebra funktion. Jag ska ta bort handen för att annars så får jag brännskador. Men likadant kan ångest vara en sån brännande känsla så att säga, som säger till mig, se upp här nu, det är någonting du behöver ta itu med. Och att man inte bara ska ta bort symptomen. Tycker du att det där stämmer? Kan du förklara lite om det stämmer?
Jag tycker definitivt att det stämmer. Jag tycker att vi är inne på en helt fel väg när vi medicinerar för minsta symptom idag. Jag tror att det förvärrar vårt psykiska illamående. För att om vi klarar av att möta känslor som vi har i kris, så utvecklas vi och blir starkare. Men om vi stänger av så lär vi oss ju inte. Det är som att det är samma sak som med vår muskulatur. Jag menar, om man, så fort man skulle känna ett litet motstånd i när man går och tränar och då väljer att sätta sig och vila istället, då kommer man ju aldrig att träna de här musklerna. Och det är samma sak med vårt psyke. Det här är resurser som vi behöver träna. Vi behöver klara av att möta svåra känslor. Det är bara så vi kan utveckla.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vidare.
Det jag också bär med mig från den här podden, det är den här individualiseringsprocessen som Jung talar sig varm om. Och det är liksom det som alla brottas med i adolescensen, men även under mittlivskrisen. Alltså, vad är det för mening med just mitt liv? Var ska jag hitta hem? Vilka talanger finns det inuti mig som behöver få komma ut och göra nytta? Typ. Och den här terapeuten menar att det är väldigt många som börjar just en terapeutisk resa för att man helt enkelt känner att livet är tomt. Alltså här skuttar jag runt på jordklotet och har köpt en villa och en Volvo och en Vove och har två barn och en man. Men det känns ändå så jävla tomt. Den här existentiella tomheten att man inte har gjort med sitt liv liksom som man skulle kunna bidra på något sätt. Alltså, man har inte utvecklat sig själv till fullo. Och det är på något sätt nyckeln till... Och hon beskrev det också snyggt att så här, det handlar liksom absolut inte om att man väljer den enklaste vägen eller en väg som är så här, trygg eller stabil. Utan för vissa människor så innebär det tvärtom att man väljer en jävligt svår väg. Där man kanske går emot många av ens vänners liksom idéer om vad som är hög status eller låg status. Eller samhällets, det omgivande samhällets liksom, PK-idéer till exempel. Men du kommer ändå känna när du hittar din väg. Alltså individualiseringsprocessen handlar ju om att hitta just din enskilda väg. Så kommer du känna någon typ av lugn som du aldrig kan hitta på annat håll.
Jag känner att jag är på väg just där nu. Och det, liksom, ofta börjar ju det med en kris av något slag.
Mm.
Men om man ska titta tillbaka på samhället innan vi då rationaliserade bort Gud och det andliga väldigt mycket. Och vi jobbade i ett väldigt liksom, vad ska jag säga, utstuderat eller tydligt klassamhälle. Så finns det ju liksom forskning kring att människor i bondesamhället var inte särskilt olyckliga. Liksom, det är klart att det fanns där, men de hade ett syfte. Det fanns inte så mycket mer att välja på. Man fick gå upp på morgonen, mjölka kossan, gå ut på fältet. Ibland var det lite party, det var jul, midsommar, man fick rulta om lite hit och dit. Och sen så födde man barn och alla visste sin plats. Då fick man liksom flytta ut ur huset och så skulle barnen ta över. Och nu liksom förenkla det, och sen dog man typ. Och sen överklassen då och deras eviga tomhet att så här, när de inte längre behövde göra någonting utan bara liksom, särskilt kvinnorna då, vad ska vi nu hitta på när man liksom hinner tänka för mycket.
Mm.
Så att, och idag då så tänker jag så här, att det är egentligen bara medelklassen som kan göra den här resan.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Det är klart att man kan det också, men jag tycker ofta man ser
det är väl om, det
vi,
som
om vi ska säga överklassen då, när man har kompisar som är så här: nu kör jag min grej typ, nu ska jag flytta till whatever, jag tänkte säga Birmingham, men de trippar alltid tillbaka. För sen var det inte så kul att inte ha några pengar. Det var inte så kul att vara flummig. Så det är ju svårare än vad man tror att liksom göra sin helt egna resa när man är i liksom, ja, men man är i en social struktur.
Man kan väl säga att både Jung och Freud har ju blivit kritiserade från vänsterhåll, marxistiska kretsar framförallt, som ju var liksom samtida, att det här var just liksom överklassproblem. Vem fan har tid att sitta och fundera
på så känner jag just nu, vad fan. Här.
Jo, men samtidigt så idag så skulle jag absolut inte säga att den jungianska skolan är förbehållen liksom den övre medelklassen, överklassen, utan det här är någonting som går att använda på alla människor, därför att vi i Sverige, det finns ju knappt någon som lever i fattigdom längre, utan alla lever ju, alltså speciellt i vårt land, liv där man har tid att fundera på ens egen existens, vad är det för mening med hela skiten, och vi har också ett urholkat religiöst landskap här, ja, helt
enkelt. Du har en andlighet nu. Jag var så här, ja, gick in i kyrka igår och satt och jag bara, vad känner du, frågade terapeuten. Jag bara, jag känner mig trött, för jag måste fixa. Nej, men du vet, det är så här, man hinner, liksom, man orkar inte. Jag vet inte heller om man vågar. För när andligheten, det som den gör, det är att den tar tid. Men nu har jag tänkt om att istället för att jag ska tro att jag ska ligga liksom i 20 minuter eller gå ut på långa promenader och sätta på en klippa, så gör jag minikini andliga övningar och går in i mitt eget tempel, och det funkar också bra. Men annars blir man ju bara en maskin. Och det är ju, det urholkar ju det själsliga när man inte kan vända sig någonstans. Tänk om man kanske inte är nöjd med sitt jobb, man kanske inte liksom har superbra vänner. Jag kan ju alltid vända mig till mina vänner. Eller så här, okej, okay, nu vill jag göra ett projekt om det här. Alla har ju inte den möjligheten. Mm. Och den här tomheten när man känner så här, det finns ingenting som jag känner att jag vill göra just nu. Mm. Jag är inte på väg någonstans. Alla har inte det där ADHD-maskineriet, förstår du, på gott och ont liksom. Så att jag fattar verkligen, det är väl därför de svenska kvinnorna är så extremt missnöjda för tillfället. Och skiljer sig i parti och minut. För att det är så här, this is it. Kanoners. Och nu ska jag förmodligen leva 50 år till. Med detta där. Nej, tack.
Men man kan väl säga att så här, kapitalismen har ju också förstått att vi är så här, vilsna människor som inte har hittat vårt syfte, och därför försöker verkligen sälja på oss idéer om att det är det här som är ditt syfte, det är då du kommer hitta vem du är. Mm. Alltså att köpa en livsstil, att köpa en look, att liksom bli någon visuellt väldigt mycket, alltså bilden av sig själv och så vidare. Men att man faktiskt kan hitta det där helt for free utan att konsumera sig till det. Går aldrig att konsumera sig till det. Nej. Menar man i den här jungianska terapin. Jag tyckte det var sjukt spännande. Dagens poddtips nummer 2. Det här är också, nej men alltså, this is my man. Jag är kär på avstånd.
Ja, mysigt.
Huberman Lab. Har du hört talas om det här?
Huberman Lab. En troller Noppeduni.
Nej, det här är en amerikansk Stanford-professor som alltså på riktigt, hör och häpna, ser ut som Robert De Niro, fast en yngre version.
Nu räcker det.
Nej, men alltså, han är så snygg.
Jag men nu får du väl visa honom då,
men jag ska visa. Jag ska visa. Han är professor i något så sexigt som neuroscience. Alltså nervvetenskap, eller hur fan? Och han driver då podcasten Huberman's Lab. Han är professor på Stanford. Alltså han är en av världens främsta på liksom neuroscience. Och han ser alltså ut på det här sexiga sättet.
Nej, men alltså det där är ju inte en människa. Det är ju en jätte. Urhuggen ur någon form av Kopparbergs stålgruva. Är det där verkligen en människa? Jag har aldrig sett ett större ansikte. Mitt huvud framstår som en knapphål och då är jag ett väldigt stort.
Du vill bara ha pojkaren. Jag tycker du ska satsa på professor Huberman här.
Jag har andra
han
professorer.
Är råsexig. Han ser ut som en blandning av Robert De Niro och ja, vem mer?
Dunderklumpen.
Ja, någon slags stabil man. Han är också så här, tränar utav helvete. Och han har framförallt en podd som jag bara känner så här, varför finns det inte en svensk motsvarighet till det här?
Vi kan starta!
Jag tror inte att vi liksom, vi platsar inte. Nej. Han har 4 miljoner följare. Och jag har suttit och funderat över det här. Att så här, varför finns det inte en motsvarighet till det här? Det vi har, istället för Dr. Huberman, det är Agnes Wold. Vi har liksom en gnällig kärring som sitter och höftar lite i Sveriges Radio. Och ska förklara liksom allt om egentligen ingenting. Med sitt så här översittar professor liksom, och
kärringar mot strömmen.
Ja, kärringar mot strömmen, så att hon behandlar oss också alla som att vi är så här
retards,
får retards som inte kan någonting om någonting.
Fattar ni väl, det märkte jag när jag
hade 60-talet. Vi måste ta ner, vi kan inte använda så här krångliga ord, säger Sveriges Radio, SVT. Man tror liksom att man har att göra med en skock extremt outbildade människor. Och det, vilket är, tror jag, så här, den yngre generationen. Det är därför de inte tittar på SVT och på Sveriges Radio. Därför att alla är idag med dessa sociala medier som finns i överflöd. Och där får de sin kunskap. De är så jävla utbildade. Mm. Så när man lyssnar på ett avsnitt av Dr. Huberman. Han har till exempel, liksom, han bjuder in så här, några av världens främsta forskare. Det är det podcasten går ut på. Han har ett avsnitt som du bara måste lyssna på. Det är det smartaste jag har hört någonsin om ADHD. Adderall Stimulants and ADHD. Där han förklarar ADHD på ett sätt som jag aldrig tidigare har liksom, fått det förklarat för mig. Därför att samtliga forskare som går ut i Sverige tror att vi är just en skock får som inte kan förstå liksom, ja. Hur system i hjärnan funkar.
Det är inget problem. Lycklig ADHD.
Nej, och så här, så
superkraften! Var är den där superkraften?
Ja, så här, superkraft. Och man ska förenkla på ett sätt
som gör att ADHD,
man bara ställer till det. Och sen förklarar han också exakt vad olika typer av stimulantia då, mediciner gör. Vad för liksom, aktiva beståndsdelar i stimulantia gör med hjärnan. Och han dödar till exempel fördomen om att... Så här, han förklarar till exempel att liksom, i hjärnan så har vi olika typer av system. Och att det är som en orkesterledare inne i hjärnan som talar om för oss var vi ska ha vårt fokus.
Jo,
vilket gör att man säger så här, nej du ska inte lyssna på det där nu. Nej du ska inte titta på det där nu. Utan nu ska du fokusera på det här. Men har man då ADHD så har man ingen stark ledare för den här orkestern. Utan
det är många liksom, som står.
Det är många fokuspunkter så att du liksom bara pendlar. Och det här skapar enormt mycket stress. Vilket gör att vårt... en del av vårt nervsystem som då går in i fight or flight mode går igång för att stressen signalerar att nu är det dags att agera. Och det skapar då den här rastlösheten att springa runt. Hur svårt var det att förklara? Varför har ingen lyckats förklara det här? Mm. Lotta Borg Skoglund eller liksom Agnes Wold eller någon annan professor som älskar att prata om hjärnan. Anders, liksom, vad heter han?
Ja, ja. Anders som pratar med oss som vi borde barn.
Ja, eller jag tror snarare att det handlar om att man kanske är oförmögen att dels berätta om sin kunskap. Att det behöver inte alls betyda att man är en duktig liksom, kunskapsförmedlare bara för att man kan väldigt mycket. Men sen tror jag faktiskt att det har att göra med att både SVT och Sveriges Radio i mångt och mycket har ett tilltal där man utgår från att människor är rätt obildade. Och det tror jag av historiskt, liksom att det handlar om att vi historiskt har haft en hyfsat obildad befolkning. Men det stämmer ju inte överens med hur det ser ut idag. Alltså nu har vi ju liksom en utbredd övre medelklass och vi har väldigt många människor, framförallt den yngre generationen, som kan så jävla mycket för att de får till sig den här typen av kunskap som Huberman. Ja,
Bobo, de sitter med en extra grej på skolan. Han kan ju mer om liksom olika egyptiska bergen vad jag kan. Liksom, de hela tiden tillskansar sig där.
De har tillgång till en helt annan kunskapsvärld än vad vi hade. Men det här är ett varmt tips. Han har så jävla mycket intressanta avsnitt. Optimize and leverage dopamine. Här ska vi lyssna lite.
So for instance, if we are going to feel motivated at all, that is, if we are going to wake up in the morning or have any period of time during our day in which we feel like we are capable of pursuing goals, we are going to have a healthy level of baseline dopamine. So how do we achieve a healthy baseline level of dopamine? There are practices that are supported by the scientific literature to increase your baseline level of dopamine that are independent of sleep, but are similar to sleep. And I like to refer to these as non-sleep deep rest. This is not meditation. There's actually very little evidence that meditation of the traditional kind of, you know, sitting eyes closed, third eye focusing on your third eye center, which is this area behind your forehead. There is very little evidence that that increases levels of dopamine. There is a place for meditation in the context of today's discussion, but I'll repeat, meditation itself is a focusing exercise. It is not known to increase dopamine. However, non-sleep deep rest, so-called NSDR, very similar, although different to what's sometimes called yoga nidra, which is where you lie there, you do a sort of body scan, some long exhale breathing. NSDR is very similar. You can find a link to a zero-cost NSDR on YouTube. It's a 10-minute long one. There are also 20 and 30-minute ones out there, also on YouTube, but I'll provide a link to the 10-minute one. Those have been shown to increase the amount of dopamine in your dopamine reserves by up to 65%, which is a remarkable number. So quality sleep, non-sleep deep rest, aka yoga nidra, very powerful ways to keep your baseline level of dopamine at a sufficient level.
Ja, det här är min nya man. Jag kommer gifta mig med honom någon gång.
Doppfrugullopp. Gud vad härligt. Vet du vad jag går och fantiserar mycket om? Att jag vill ha en man som kan bära mig på en arm.
Ja, det kanske blir han. Det kanske är du och jag som känns såhär doppfrugullopp.
Gud vad inte det är skönt. Amish. Du har lite Amish-klänning idag. Det kommer passa bra. Nej, men det är intressant det där, apropå att prata om mönster då. Att det som man liksom, det pratade ju Freud mycket om. Att man tror att det är så himla komplicerat vem man faller för. Mm. Det är såhär sommaren att någon drar handen genom håret på ett sätt som man har sett i barndomen. Någon kanske liksom röker på ett sätt som ens farfar gjorde. Och sen lite hormonell liksom ägglossning på det. Och sen blev det liksom barn och familj.
Mm.
Och jag är så djupt inne på att jag måste utforska det där. Så här, kolla personens mönster och sen koppla på de hormonella.
Mm.
Det är liksom, jag tror att det är så mycket som sker i våra liv utan att vi liksom fattar att det sker i vårt undermedvetna. Och om man bara blir lite mer medveten om det, bland annat genom att lyssna på Huberman, så tänker jag, jag pratar om det där att jag inte skulle ha en åsikt på en vecka ju.
Mm. Hur gick det?
Det gick skitdåligt. Men... jag började tänka lite på det där. Varför har man en åsikt? Hur uttrycker vi våra åsikter? Och liksom, för vem har vi våra åsikter? Och liksom, ju mer man tänker på det där och läser om det där, ju galnare så blir loopen. Jag tänker att alla som så här demonstrerar, vi ses, kvinnostrejk på T-centern 5. Och så tänker man sig, står jag här för att jag verkligen tycker att det här var viktigt? Eller står jag för att jag ska skicka en bild?
Mm.
Till som signalerar att jag tycker det här. Det är ganska intressant att fråga sig. För man vet inte alltid.
Nej.
Och då blir liksom det här med demokrati urholkas ju ännu mer när man tänker på det på det sättet.
Förr i tiden var det ju så att man skulle vara så anonym som möjligt. Man skulle liksom inte avslöja vad man röstar på. Man skulle få liksom ha det där i det
190 dåda. Miljoner från XX.
Ja.
Du får inte säga vem det är, utan de vill vara anonyma. Man skulle inte skryta eller förhäva sig.
Nu, men nu är det helt tvärtom.
Ja.
Och jag tänker så här, nu är man det man tycker. På något
sätt. Och det är därför vi inte tänker på att vi har liksom så stora egon. Apropå att vi har pratat om det flera gånger. Att de socialarbetare vi har pratat med säger att de senaste 10 åren så har skilsmässor och separationer utvecklats till en äcklig, snuskig mardröm.
Mm.
Barnen liksom dras in, man använder dem som liksom slagträn, man är helt vidriga mot varandra, man försöker inte göra bra för varandra liksom efter relationen, utan man bara så här, man bara kollar sitt egna ego, sin ståndpunkt, man vill bara så här mäscha.
Mm.
Och det måste vara en förlängning av det här. Det måste det, att man, så här, man får tycka till om vad som helst. Man får tycka att man själv är bäst. Det är liksom, alla är utvecklats till mini-kini-narcissister, smurf-narcissismen, och det är okej.
Mm.
Och sen ska allting det här skrivas om i media, så här, 7 olika typer av narcissism. Snäll-narcissismen. Så att alla... Den snälla narcissisten är den nya som har tillkommit då. Uh-huh. Att den som är så här, låtsas att den är korkad, men egentligen är supermanipulativ.
Uh-huh.
Så att på något sätt så tycker jag media också på något sätt ursäktar de som verkligen är farligt manipulativa. Mm. Psykopaterna, narcissisterna, ja men sociopater, alla de som faktiskt verkligen kan förstöra människors liv på riktigt.
Mm.
Utan att det kanske liksom märks. De listiga, manipulativa jävlarna, de liksom typ på något sätt geggas ihop med då den snälla vardagsnarcissisten. Det är som att vi alla bara tror att vi har koll på allting.
Mm.
Och därför får en åsikt. Och eftersom de smartaste kanske och de mest liksom belästa då omprogrammeras, till exempel som Anders Hansen av SVT, så låter han också som att han pratar med en skockfår.
Mm.
Vilket är livsfarligt för demokratin, tror jag.
Jag tror det. Det var Viggo Kavling en gång som sa till mig, som en liten så här uppmaning när jag skrev krönikor i Aftonbladet: underskatta inte din läsare.
Nej.
Och jag har burit med mig det. Jag tycker fan inte man ska göra det. Man ska inte tro att människor, eller hästar, eller hundar är liksom, ja men så här, puckon.
Mm.
Utan de är precis lika kloka och smarta som en själv.
Men vill man inte utmana också sin läsare?
Vill man inte utmana? Vill man inte, betror man inte människor att orka lyssna på ett liksom vetenskapligt resonemang? Eller ett lite så här, man tror liksom att det ska vara snabba klipp, de orkar inte. Mm. Det hör ju vi hela tiden, vi som jobbar med radio och tv. Att så här, de orkar inte hänga med mer än 2 minuter. En pratar får aldrig vara längre så. Man bara...
Jag lyssnade på någon radiodokumentär häromdagen. Jag bara, nej, jag orkar inte mer.
Mm.
Sadena där, klipp till. Sadena, jag säger nej, kan ni bara berätta klart en mening? Mm. Så här, don't kill snabbt. My brain.
No, let, me,
let my brain get
long term.
Okej, nu får jag köra min spaning då.
Ja.
Det slog mig i mellangärdet faktiskt. Läste Anna Björklunds, journalisten och författarens Instagram idag. Hon har ju nu, som vi har pratat om innan, vi är lite besatta av henne tydligen, sålt sin härliga lägenhet på Östermalmet med sina tre barn. Nu har hon fått ett fjärde barn och flyttat till Hasseludden.
Mm.
Där hon nu ska bygga ett hus. Och hennes bilder är ju jäckande på ett Ulla Vinblad sätt. Det är byst och läppar och fulingen, som hon kallar sin man, sitter och spelar gitarr. Fyra ungar i liksom giftfria kläder. Bullabäs, ostbitar, naturvin. Men det är liksom en mumma för ögon och gom.
Mm.
Och idag skrev hon bara så här: nej men nu är det hysteri, alla är galna, alla vill tillbaka till stan. Ingen tycker att det här är
dunkel.
Fyra ungar under 5 år och liksom, säg att de är dårar. Och då bara slog det mig, jag menar, jag också har varit så här: nu ska vi alla ut i naturen, gud vad kul. Och så sitter man där med liksom de där fyra dårarna som är helt ointresserade av naturen. De är bara intresserade av bollar, datorer, pizza och polare.
Mm.
Jag bara tyckte att det var så väldigt, väldigt roligt att man när så mycket sin egna dröm, att man tänker sig att det där kommer bli så himla bra. Istället för att sätta sig ner, apropå ADHD, och tänka så här: fördelar, nackdelar, vem är jag? Mm. Okej, jag kanske är så, men vilka är jag har gängat mig med?
Mm.
Hur kommer det här att bli? Och sen vila i det och inte bara säga okej, då ska vi... Och sen så sitter man där.
Men, men idén är väl att man tänker att man kan forma sina barns hjärnor och ge dem någonting annat än dator, pizza och fotboll.
Jag fattar, men man måste ju ha någon som är med på tåget. Det måste jag ändå säga. Även om Michael Svensson, Micke, kan vara upp och ner hit och ditan, han är i alla fall intresserad. Även om det inte är av samma saker, så vill han ändå ha liksom några bilar där på uppfarten. Han vill klidra lite där med liksom stängslet. Han vill gå till liksom vattnet. Ni är båda roddare. Ja. Men att för mig att flytta utanför stan med min nuvarande och mitt ex, alltså det är så här, jag måste idiotförklara mig själv så mycket. För hur härligt är ni omgivning, hur mycket bullabäs och vatten och hundar man kan ha, så är det ju så ensamt och vedervärdigt att göra allt det där själv.
Mm.
Det är verkligen det. Och det är liksom, man har en dröm om någonting. Och jag önskar att jag tidigare, förutom impulsiviteten, kunde ha sagt så här: vad är dröm och vad är verklighet? Vad kommer att göra oss tillsammans lyckliga? Och det har jag nu förstått när jag liksom går in på den här terapin, där jag försöker vara lite tydlig. Att jag har trott att jag haft en förmåga som jag fått med mig från barndomen, att så här, förändra verkligheten. Att
så här, förändra människor också.
Ja. Att göra människor liksom
till andra vad de är.
Ja. Och sen så, men det gick ju aldrig. Det gick, hur mycket du än försökte, så gick det inte att ändra den där apan liksom för ursprunget. Och du kunde inte ändra dig själv heller. Och då tänkte jag på henne, jag ville bara skriva sig: sälj skiten bara, bygg inte ens det. Flytta in till stan några år till. Och sen kan man göra det. Små ungar, och så ta hand om dem där, och de ramlar och slår sig, det är myror och hit och dit.
Jag kan säga så här, både och, alltså, att ha barn in i stan, för fan vad jag älskade det. För att man är aldrig ensam. Nej. Man går runt där, man kan pipa in på något bibliotek eller till någon öppen förskola eller
ensamstående
liksom...
mamman. Nej tack, in, ja, men till
alltså, stan så, här, så ensam som man har känt sig när man så här, sitter på i någon villa i liksom Nacka, och att man hela tiden måste köra bil för att komma någonstans, för det är vedervärdigt att köra med bebisar.
Vedervärdigt.
Ja. Men sen att ha barn som Fox nu på Lundby, det är ljuvligt. Alltså det kan jag bara säga, att han är ju också ett sånt barn som på riktigt utbrister: mamma, de blommar nu. Titta vad vackert, rhododendron. Alltså han är ett naturbarn som går runt och vill så här lära sig olika blommor.
Det är en på miljonen.
Ja, det är en på miljonen. Jag är så glad. Och som är så här, han vill helt plötsligt lära sig att rida. Han går runt och konka på hönor. Han älskar det.
Jag vet.
De stora killarna, not so much. Så det är också från barn till barn och vem man är. Och säkert kan man fostra in liksom lite av det där naturälsket. Men absolut inte bara, utan alla är ju som Alltså man föds ju någonstans, som Jung är inne på, med någon typ av själv och någon form av individualations, liksom, det här är jag. Och jag kan liksom inte ändras hur mycket vi än försöker.
Nej, men det spelar ingen roll om jag sätter liksom Elon typ i en apebur i 200 år med liksom blommor runt ett rit. Han kommer titta upp och liksom, jaha, jag måste spela nu. Alltså, man märker på vissa barn, det går inte att få dem att känna liksom naturens impulser. Det liksom, de är inte där bara. De är i sin hjärna liksom. Men sen Frasse då, det är så, han vaknar på morgonen och säger, okej, Benjamin från min akademi, kan du bjuda hem honom? När är fotboll? Jag vill säga, okej, och det är fotbollskort och hit och dit. Liksom, han skulle också passa på Stora Lundby för att han skulle kunna spela fotboll och bära på en höna. Men han liksom, Foxen är så här, det är du och Foxen som får bo där.
Alltså, vi frågade faktiskt grabbarna apropå att, så här, hur skulle ni helst vilja ha det om ni fick välja? Och de är olika. Igor är ju jättenostalgisk och konservativ, så han vill ju absolut inte sälja Stora Lundby någonsin.
Men kanske han har något litet schabrak in i stan också. Blanda
ja, lite. Men Lo vill att vi ska återgå till när vi liksom var särbo, så att jag bor in i stan och Micke bor på Älgö. Det tyckte han var det bästa. Foxen vill absolut inte sälja Stora Lundby. Alltså han vill inte ens att vi skulle bygga om köket. Nej. Han är ju bara liksom stockkonservativ. Olga är också så, ni får aldrig sälja Stora Lundby. Det har liksom blivit någon typ av plats som har, alltså det är ju så att vissa platser tar ju en i anspråk och alltså så här, gör sån jävla impact på en på något sätt. Och det vill jag säga som en sista grej, att min brorsa, han är ju skitintresserad av antropologi, och han berättade någonting om det muntliga berättandet. Att det muntliga berättandet hos till exempel ursprungsbefolkning i USA är väldigt beroende av platsen. Mm-hmm. Alltså att det är en stor anledning till att man vill ha sina reservat. Därför att du kommer inte åt dina minnen. Om du inte har skrivit ner dem så kan du inte få access till dina minnen om du inte är på platsen för vissa händelser. Tack. Det kan vara så jävla spännande att så här, därför är det så viktigt med liksom ursprungsplatser.
Nu fick du mig. Nu blir det på tötterna.
Ja, men och jag har nu fått låna den boken av min brorsa, så jag kommer återkomma i ämnet. Men jag blev också helt så här hög.
Nej, jag fick
på,
freeze. Liksom, så här, jag fick
ja, jag bara, gud, det är därför jag får den här helt sjuka känslan av att jag är liksom på riktigt hög på en plats när jag kommer upp till Jämtland, till min mormor och morfars gård. Att det liksom faktiskt, det finns nu vetenskapligt beskrivet av antropologer att liksom platsen är högst, högst viktig för att liksom komma åt vissa minnen som bara finns inne i ens ryggmärg. Mer om detta i nästa episod av Inte din morsa. Puss och kram! Och hörni, nästa vecka så kommer ett specialavsnitt. Då går Inte din morsa in och blir Djävulspodden. Som en liten påminnelse här, inför sommaren, den stundande midsommar och semestern. Vi ska prata om liksom hur man gör när man lever tillsammans med någon som har ett alkohol- eller annat substansmissbruk. Som kanske då blomstrar i takt med midsommarblomstren, det vill säga går bananas. Alltså hur gör man som anhörig? Hur ska man tänka? Hur ska man göra med sina barn så att de slipper vara med i det här kaoset?
Alternativ, jag vill inte, vad kan man säga istället för flyktplan? Förändring.
Skapa en plan B. Och vi ska då få hjälp av ingen annan än Agneta Trygg, stiftaren av stiftelsen Trygga Barnen.
Och även Anna Sjöström.
Promilletanten.
Promilletanten.
Stay tuned. Mm. Nästa vecka blir specialavsnitt. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.